Välkomna till dagens diskussionslaget efter 12. Och som sagt, jo, vi ska prata om coronavirus. Och då tänkte jag direkt presentera dagens gäst. Vi har nämligen en gäst i studion här. Och så berättar jag för er genast att ni kan delta i den här sändningen. Ni kan ringa 0611 12 13 och ställa frågor. Här är Stefan Winiger som svarar i telefon så ingen blir inkastad direkt i direktsändning. Eller så kan ni skriva till mig ett e-postmeddelande med det du undrar över, bettina.sagbom@yle.fi, alltså bettina.sagbom@yle.fi, eller ring 0611 12 13. Först presenterar jag dagens gäst här, det är Jussi Sane från Institutet för hälsa och välfärd. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ledande expert epidemiolog, är du. Och det är ett svårt ord, jag måste säga det långsamt. Och det där, du leder för tillfället den här coronagruppen på THL. Berätta, vad gör coronagruppen?
Så vi har så här beredskapsplan i vår avdelning som aktiverats om det finns någonting som händer som coronavirus-situationen i Kina. Mm. Och då har vi i gruppen har vi liksom olika funktioner. Olika experter, olika expertområdena som vi behöver för att koordinera den här situationen och liksom när det gäller olika instruktioner till vården och labbkapaciteten, hur man utvecklar vårt system, att vi kan upptäcka viruset i våra labbar och sen kommunikation, det är mycket viktigt, vilka typer av kommunikation vi gör dagligen och sen vi följer läget dagligen och vi uppdaterar liksom det här lägesrapporten dagligen. Så vi behöver en struktur för det här koordination.
Och den gruppen leder du just nu.
Just nu
det där, har det varit bråda tider som man säger? Har det varit mycket jobb?
Ja, det har varit mycket jobb de sista veckorna. Kanske nu är det redan fjärde vecka som är väldigt aktiv vecka så att säga. Så ja, absolut. Det är mycket jobb. Men det är mycket som händer hela tiden. Så nya saker kommer in varje dag, varje natt. För att det finns tidsskillnader mellan oss och Kina och Asien generellt. Så ja, det är mycket jobb.
Nu har kineserna ständigt sagt med jämna mellanrum att det tar snart slut det här värsta. Och snart så har de läget under kontroll. Det ser inte riktigt så ut. Utan tvärtom så ökar det här antalet smittade stadigt. Och så ökar också antalet av dem som då har med dödlig utgång, alltså som har dött. Visserligen fortfarande så är det bara 2% dödlighet ungefär som det här coronaviruset har haft. Visst, det stämmer väl fortfarande?
Det stämmer, men den siffran är ganska osäker om man ska vara ganska noggrann men tolka vad det betyder egentligen. Det är sant att nya fall kommer in varje dag. Och det kan vi utse att det kommer att hända i framöver också, men nu det har varit en slags stabilisering under de senaste veckan kanske. Att antal fall som har rapporterats per dag har minskat lite grann från Kina, men vad det betyder det är fortfarande lite för tidigt att liksom dra några slutsatser, men vi följer situationen varje dag, sett vad som händer. Och det här dödligheten är bara så att säga att det här är 2% av de fallen som har rapporterats nu i Kina. Men man vet inte riktigt hur många lindriga och fall som inte kanske har några symptomer alls finns där i befolkningen.
Så den kan vara mindre än 2%?
Det kan vara mycket mindre, eller det kan också, men som sagt, den här dödligheten ökar varje dag. Så det betyder att folk som har kanske fått smittan 2 veckor sedan, det tar tid för de som har allvarlig sjukdom att dö. Så det finns en liten delay där också.
Ja.
Men hur stor den här siffran är exakt, det vet vi inte riktigt ännu. Vi behöver mycket mer information för det här.
Vi hörde på nyheterna här nu för en stund sedan att om det här kryssningsfartyget, jag tänkte ta det som ett exempel här på att det finns flera stycken, men det finns ett kryssningsfartyg som ligger där i Yokohama i hamnen och där folk inte har fått lämna båten på grund av just att det fanns, det börjar väl med tror jag 4 fall av coronavirus på båten. Nu sa de att där är då 99 nya smittade och det betyder allt som allt över 400. Alltså det har bara ökat hela tiden trots att på den här båten så har folk bara fått hålla sig till sina egna hyttar. Och sen har de fått gå ut bara så där att man inte minglar med andra kryssningsresenärer utan man har fått gå ta lite frisk luft och sen in tillbaka. Och då är min fråga den som väldigt många människor här har förundrat sig över, att hur kan den då fortsätta att smitta på det här sättet?
Alltså det här kryssningsfartyget har en väldigt speciell omständigheter när det gäller smittsamma sjukdomar. Om miljön bidrar till liksom, så att säga, större chans att någon smitta, till exempel det här coronaviruset, sprids effektivt där i fartyget. Men nu när vi får nya fall, alltså vi får nya labbkonfirmerade fall, det är 99 till exempel. Men det betyder inte att de nya fall, de har liksom deras symptomer började nu. Det kanske är att de testar hela tiden.
Okay.
De har en lång kö där. De har testat ungefär 1300 fall, tror jag. Eller 1300 personer nu, tror jag. Och de har hittat nu 400 fall.
Mm.
Men sen finns det några fall som inte har några symptom alls. De har hittat viruset i de personerna. Och det är också intressant att hur många är såna här som inte utvecklar några symptom alls. Men jag måste vara lite försiktig att hur man tolkar de här siffrorna också. 99, som sagt, det kanske inte är nya fall, men det är 99 som har nu konstaterats positiva för det här viruset. Så vi behöver mycket mer information från Japan att vi skulle kunna utvärdera den här situationen. Och vi har fått information också hur det ser ut där på båten eller på fartyget.
Hur ser det ut på båten?
De har gjort sådana här basic epidemiologiska analyser nu. De kommer att göra mer, men vi har fått lite mer information att hur många personer finns där på fartyget och hur många har testats och hur många personer liksom finns i olika åldersgrupper. Men det är fortfarande preliminärt, så vi behöver mer att kunna dra slutsatser.
Jag uppmanar folk här att skicka in frågor per e-post eller ringa 0611 12 13. Åtminstone så strömmar det in e-post här. Jag har min telefon här som jag kan läsa upp direkt här ifrån. Jag ska titta nu här snabbt igenom. Anita frågar så här. Hon undrar, det här frågan, ja, så ställs ofta. Men hon undrar, vad är det som gör att coronaviruset eller något motsvarande virus anses farligare än så kallad vanlig influensa? Det lär dö massor av folk i vanlig flunsa, men inte sätter man folk i karantän för den sakens skull. Och så säger hon att vad går gränsen för farlig kontra då normal flunsa? Alltså jag har flunsa just nu. Och jag borde inte ha kommit hit för att smitta någon människa, men det var lite svårt här i sista sekunden att ändra på det här. Så, men
Det är en bra fråga, men fortfarande är det ganska svårt att jämföra en helt ny sjukdom, nu det här coronaviruset, med säsonginfluensa till exempel. För att varje gång när man upptäcker ett nytt virus så finns det många saker som inte vet om det. Och sen när vi lär oss mer, vi får mer information varje dag och bygger det här kunskapsbasen så att säga. Så då kan vi jämföra saker. Men just nu det är fortfarande ganska svårt. När vi hade det här pandemi 2009-2010, det här Zika-influensa.
Ja, svininfluensa.
Svininfluensa på svenska. Så då i början så visade sig att de siffrorna som man fick från Mexiko och USA, det verkade vara ganska allvarligt. Men sen under tiden fick man mer information, speciellt om de lindriga fall. Så då kunde man bättre uppskatta dödligheten och också hur allvarlig situationen är och hur kan man jämföra det här viruset med andra. Men varje gång det är något nytt virus, då måste vi ta det på allvar och vi måste studera viruset. Men att göra riktiga jämförelser, det är för tidigt nu.
Men det här som hon säger om att man sätter inte folk i karantän för en säsonginfluensa. Mm. Det gör man ju faktiskt inte, men
Ja, och det är sant att det finns säsongsinfluensa i Finland, det orsakar ganska mycket sjukdomsfall och till och med dödligheten. Kanske till och med 1000 personer som dör i Finland varje år. Och så att säga, man ska ta det på allvar också. Man ska ta vaccinet, man ska liksom tvätta händerna noggrant och liksom
man ska inte komma på jobb när man är flunsig.
Precis, exakt. men sen när vi har nytt virus där, så vi vet inte mycket om det, så då måste vi ta sådana här åtgärder som
kanske
inte, ja, precis. Men om vi skulle nu ha det här nya viruset i Europa eller i världen, som skulle bli en ny coronavirus till exempel, som skulle cirkulera hela tiden, då är det klart att vi skulle inte kunna göra sådana här åtgärder som vi gör nu. Men nu när vi inte vet om saken, så måste vi för säkerhets skull ta de här åtgärderna.
Alltså, ni kan skriva in era frågor till min e-postadress, jag läser de här. Och det är Jussi Sane från THL, Institutet för hälsa och välfärd, som sitter här och svarar på de här frågorna. Eller så kan ni ringa 0611 12 13, och min e-postadress är alltså bettina.sagbom@yle.fi. Eller så kan ni ringa 0611 12 13. Ni hamnar inte in direkt i direktsändning, utan Stefan Winiger svarar i telefonen där. Här är en fråga till, en lyssnarfråga. Jag tar den alldeles strax. Jag tänkte först gå in ännu lite mer på den här karantänsituationen på båten, för att bara understryka det att folk oroar sig för det. Jag har läst väldigt mycket på kommentarsfält och sånt, att okej, att den är luftburen nu, den här viruset, att det går via ventilationskanaler. Mm. Det är det första folk tänker. No, kan du dementera att den skulle vara luftburen?
Man kan inte säga att det är luftburen på grund av den här situationen. Som sagt, vi behöver mycket mer information från båten. Det tar sin tid att göra en noggrann epidemiologisk analys. Och som sagt, kryssningsfartyget är inte riktigt representativ av liksom världen som vi lever här i utanför båten. Så det måste man inse här. Men det här med smitta, eller hur smittar det här viruset, det är fortfarande, vi tror att det är droppsmitta som gäller. Det kan vara kanske via några föremål. Men
man rör vid någonting.
Precis, det kan det hända. Men just nu så den information som vi har, som WHO har, CDC, Europeisk smittskyddsenheten eller institutet har, allt tyder på att det är främst droppsmitta. Alltså det finns någon information från Kina som har sagt att det kanske är luftburen, men ingen vetenskapligt stöd finns det för det här ännu. Och man ska vara ganska försiktig hur man tolkar det här.
Men då kan man fråga sig det att nu i Kina åtminstone så har en stor mängd sjukvårdspersonal smittats. Och det där, de borde ju skydda sig mot just den här droppsmittan. Hur är det möjligt då, att ifall den inte smittar annat än via dropp, har de inte skyddat sig ordentligt, eller vad är det frågan?
Precis. Så de siffrorna vi har fått från WHO, de sagt att det har drygt 1700 eller något sånt som har fått smittan. Det är mycket, det låter mycket. Men vi vet inte riktigt om omständigheter, vi vet inte om detaljerna, vad som har hänt, liksom när de fått smittan, hur har det gått, har de verkligen följt alla hygienrutiner som borde finnas där på sjukhuset, så vi vet inte om de detaljerna. Så man kan inte direkt säga att det skulle också hända till exempel här i Finland när det gäller våra rutiner, hygienrutiner i vården. Men det är klart att det är oroande alltså i Kina, om de som behandlar patienterna inte har tillräckligt mycket skyddsutrustning och så vidare, handskar och andningsskydd och så vidare. Men vi behöver mer information, att vi kan bedöma vad som har hänt egentligen när det gäller de här smittade.
Jag tar här en lyssnarfråga emellanåt. Det är Robert som skriver så här. Det är lite längre det här. Jag läser upp det. Jag hann inte. Vi ska se vad här står. Hej, en familjemedlem kom hem från Fjärranöstern för någon vecka sedan från ett land och ort där corona finns. fick rätt hög feber med symptom som påminner om coronasymptom. Läkare besöktes där läkaren uppgav att enligt instruktioner som getts så testar man inte om det är corona. Övriga i familjen smittades snabbt med liknande symptom. Antar att det är pengar som ligger bakom att man inte testar, eller vill man inte veta eftersom dödligheten är så låg, hälsar en som undrar.
Jag kommer inte kommentera sådana enskilda fall, det är klart, och vi gör inte det från THL. Och, så jag kan bara säga att vi har instruktioner för vården som baseras på WHOs och ECDCs instruktioner. Och just nu så epidemiområdet finns där i Kina, i mainland China.
Ja,
alltså.
Ja.
Och Wuhan speciellt, där risken finns där. Störst i Hubei-provinsen.
Fastlandskina,
precis. Och sen risken finns den största risken finns i Wuhan och i Hubei. Men det är klart att det finns i andra länder också. Det finns fall i Finland, eller ett fall.
Ja.
Det finns Frankrike, Tyskland, det finns ganska många fall i Singapore, Hongkong. Men vi kan ännu inte säga att det finns någon större epidemi där som skulle liksom öka risken till en resenär till exempel.
Men den här personen säger ju att den här familjemedlemmen kom hem från ett land och ort där corona finns, och ändå därför förvånad över att när den här personen uppsökte läkare att man inte ville smitta. Att man inte ville ta ett test alltså. Att man...
Jag vet inte de omständigheterna och detaljer där, men vi har ganska tydliga instruktioner där det, ja, det sägs där att om man kommer från det här epidemiområdet som nu uppskattar, eller som nu innehåller Fastlandskina, så då måste man ta såna här åtgärder där i vården. Men som sagt, jag kan inte kommentera det här fallet.
Om nu hela familjen har smittats efteråt med liknande symptom, så kanske det lönar sig att kanske ta kontakt på nytt med någon hälsovårdscentral.
Men det är också, det är också bra att komma ihåg att just nu finns det ju många olika luftvägsinfektioner där. I Finland och i världen som cirkulerar.
Också säsonginfluensan har.
Till exempel. Mm. Många andra. Så det är läkarnas utvärdering hur man tar sig vidare.
Mm. Ja. Okej, här strömmar in frågor. Jag har också gett telefonnumret 0611 12 13. Ni får gärna ringa också och höras i sändning om ni vill prata med Jussi Sanne. Men åtminstone så är ni inte blyga att skriva. Johanna, förlåt, som skriver så här att vågar man boka en resa till södern? Hon ska åka till Kanarieöarna i mars-april, för hon ska resa med småbarn och vill veta att är det nu säkrast att stanna hemma? Och nu ska vi poängtera här att faktiskt tidningen Maaseudun tulevaisuus har gjort en omfattande undersökning nu när man har frågat finländare hur de tänker om resande nu på grund av coronavirus. Och faktiskt så mycket som en femtedel så har ändrat, alltså avstår från att resa utomlands. Mm. Och särskilt bland den äldre befolkningen så är man mycket försiktig, medan de yngre människorna inte tycks oroa sig så mycket. Men alltså Johannas fråga är just det här, vågar hon ta småbarn med och resa?
Mm. Alltså vi kan bedöma situationen nu enligt det här, den information som vi har, som det ser ut idag, liksom riskbedömning det är idag. Men alltså, just nu finns det ingenting som tyder på att det finns någon risk, coronarisk, större risk i Kanarieöarna eller i Europa generellt. Och samma sak i många länder i Asien eller i Sydamerika och Afrika till exempel. Det finns ingenting som tyder på att det skulle finnas någon större risk av corona där. Så vi vet inte vad som händer om en månad eller om några veckor. Men just nu så vi har sagt att risken är störst i Hubei, i Wuhan. Och sen risken är också där när man reser i Kina.
Mm.
Men sen utanför Kina, risken är fortfarande låg. Mm. Och så situationen ser ut idag. Men vi är inte riktigt några reseinstruktioner heller. Några sådana här reserestriktioner. Alltså det är inte vårt jobb att göra det.
Nej.
Men vi bedömer situationen just nu. Och som sagt, det finns ingenting som tyder på att det finns någon spridning där i Kanarieöarna till exempel.
Mm. Nu får jag här mejl av en där pensionerad specialforskare från THL.
Alltså.
Rosmarie Ölander, som säger att nu råddar jag här mellan flunsa och influensa, det är helt olika virus. Mot vanlig flunsa, förkylning, alltså nuhakume, som man säger räkatauti, det som jag har nu, finns inget vaccin. Jo, det vet jag. Mot det betydligt farligare influensan finns vaccin som alla gärna kunde ta. Med influensa kommer man inte på jobb, utropstecken efter, när det gör man inte. Jag har inte haft feber en enda stund på grund av detta, så att jag inte här och smittar influensa. Men det var jättebra att hon påpekade det här.
Absolut.
Att vi inte blandar. Men det där, nu när vi talar om coronavirus specifikt, så skulle jag gärna ställa också den frågan att nu har WHO med jämna mellanrum möte där de diskuterar läget just nu och hur man ska ställa sig till det och det där att är det ett sådant nödläge eller inte. Och det där, så talar man om att risken för en pandemi. När blir en epidemi en pandemi? Vem bestämmer det och vilka kännetecken har en pandemi?
Alltså WHO kan göra en sån här utvärdering att nu situationen ser ut att det finns sådana här faser, pandemifaser. WHO kan göra en riskbedömning och säga att just nu ligger i den här pandemifasen. Men vad det betyder generellt, det betyder att det är större spridning av det här viruset eller något annat i många länder i världen, så att säga världsspridning, inte bara epidemi i ett eller flera länder. Det måste vara liksom större utspridning i hela världen egentligen. När man säger att det är en riktig pandemi.
Men vem bestämmer att nu talar vi om pandemi? Är det WHO eller varifrån kommer det?
WHO kan säga att nu ligger vi oss i en pandemifas, 2, 3 eller 4, något sånt. Men ja, det är deras bedömning egentligen. Men det är inte lätt uppgift heller. Så det finns en sån här grey area där emellan. Vad är en större epidemi och vad är en pandemi. Men just nu, vi är inte i pandemifas, absolut inte. Så vi är fortfarande i sån här containment-fas, som man kallar det. För att man ska försöka förhindra den här spridningen från Kina. Eller att det skulle liksom sprida vidare till andra länder.
Det där 0611 1213 telefonnummer om du vill vara med i sändning och ställa din fråga själv till, alltså antingen via Stefan Winiger eller direkt till Jussi Sane från Institutet för hälsa och välfärd, som sitter här i Slaget efter 12-studion idag och svarar på era frågor om coronavirus. Och ni kan också skriva till mig e-post bettina.sagbom@yle.fi. Och Rickard har gått tillbaka till rötterna för den, för han skriver: jag undrar vad coronavirus egentligen är. Och det där, och varför går det flunsa hela tiden? Att det hela tiden går sån här olika säsonginfluensor. Alltså ganska sån här basic tillbaka till rötterna. Den frågan slarvar jag över här i början säkert, men det är säkert bra att ta upp den. Alltså för det första, vad är coronavirus?
Så coronavirus...
Så icke-vetenskapligt som möjligt. Ska vi säga så här att vi förstår.
Ja, precis. Det här nya viruset nu, det tillhör till en grupp av coronavirus.
Ja.
Det är en sån här virologisk, vetenskaplig klassifiering, hur man säger att vilka virus tillhör till... Eller alla virus tillhör till olika grupper, olika familjer, olika släkter, så att säga. Nu pratar vi om coronavirus familjen och där finns många olika coronavirus. Vi har ju i Finland, så har vi 4 olika coronavirus.
Okay.
Som cirkulerar varje dag och orsakar mest lindriga luftvägsinfektioner bland barn och vuxna och så vidare. Så vi har de här, men det här nu, det här nya typen av coronaviruset är ett nytt virus. Så vi vet också, alltså SARS och det här MERS-viruset, de är också coronavirus, men de är mycket farligare än det här vanliga viruset som vi har här i Finland varje år. Men alla de tillhör till samma grupp, samma familj av virus.
No, vad är den här andra frågan? Varför går det hela tiden sådana här nya influensor?
Egentligen,
och nu talar han om också influensa.
Ja, precis. Det är en bra fråga faktiskt. Där. Vi har i norra delen av världen här nu just den här tiden, hösten och vintern, så har vi den här luftvägsinfektionssäsongen, speciellt influensasäsongen. Och varför då under vintern? Det finns olika teorier där om temperaturen eller fuktigheten på något sätt bidrar till större chans att virus kan överleva. Eller sen kan det bero på att vi är mycket inomhus, vi har mer kontakt med varandra under vintern och under hösten än på sommaren. Men det finns ett svar för det här. Det finns säkert många olika explanationer för det här situationen. Men sen när man tittar på andra delar av världen, i Australien till exempel, då de har ju deras influensasäsong när vi har vår sommar.
Just.
Så det går liksom runt i världen. Mm. Och sen om man går till Afrika eller vad heter det, ekvatorn, eller Asien, ja, överallt där finns i mitten av världen, så har de inte samma säsongtyp av spridning. Det finns där hela tiden, men inte på samma sätt.
Mm. Här är flera frågor som är ganska så här specifika. Här är en som frågar att kan husdjur smitta coronavirus, om vi talar om coronavirus. För att nu, jag vet vad den här frågaren säkert tänker på. Det har kommit ut en massa nyheter om panik i vissa områden av Kina där man har övergett hundar, katter och så där. Och det finns också hemskt bildmaterial av när man också går omkring och slår ihjäl hundar som rör sig på gatan och sådär, för att man anser att det sprider virus.
Mm. Alltså det finns ingen bevis, ingenting som tyder på att husdjur kan vara viktig smittokälla för det här viruset. Kort och sagt, det finns ingen bevis, och risken skulle vara jättelåg, eller kanske teoretisk. Och det är faktiskt en bra exempel av information som finns. Det finns mycket information på nätet, på Twitter och alla olika sociala medier om det här viruset, om den här situationen. Och WHO pratar om infodemi. Ja, vi har också pratat om det flera
infodemi.
Gånger. Infodemi, för att det finns mycket misinformation också. Det finns mycket sånt som inte är sant. Mycket fake news. Och det är också viktigt att kämpa om det här infodemin samtidigt när vi måste ta hand om den här epidemin. Så det är lika viktigt faktiskt just nu.
Så det kan bli direkt farligt om folk tar lagen i egna händer och börjar göra galenskaper. Du har vi läst mycket om till exempel i USA särskilt som folk med asiatiskt utseende. De behöver inte ens alltid vara kineser. Så har råkat ut för regelrätt rasism. Folk vågar inte komma nära dem och de sitter i sina hem och vågar inte gå ut i vissa områden av USA till exempel. Säkert för sig går det också på andra ställen. Det är det du talar om.
Precis, ja, det här är jättetråkigt att sånt händer. WHOs chef, Dr. Tedros, han har ju sagt många gånger nu att vi måste visa solidaritet och inte stigma i den här situationen. Och jag tycker det är jätteviktigt att betona det här meddelandet. Det är bara jättetråkigt. Det finns folk som är utsatta för sån typ av diskriminering på grund av deras utseende.
Ja. Sen är det en som frågar här att kan myggor eller fästingar sprida sån här till exempel just coronavirus?
Nej, det finns ingenting som... Ingen vetenskaplig stöd för det här typen av smittospridning. Och vi vet att coronavirus generellt har inte riktigt associerats med fästingar eller myggor. Så att jag skulle säga att det är osannolikt att det skulle hända.
Sen här är en fråga om det där... vänta, nu vi ska titta. Jag satte den hit. Alltså de här som nu har dött, vad vet vi om dem åldersmässigt, hälsomässigt? Nu siffran förresten idag är 1775 bekräftade dödsfall. Det var det i morse i alla fall. Ja.
Så vi lär oss nya saker varje dag om det här saken också, men just nu så det ser ut att det är främst äldre människor, främst personer med olika typer av kroniska bakgrundssjukdomar som har dött. Det är klart att det finns undantag också, men, men den helhetsbilden är en sån just nu. Mm. Att mest äldre är mest de som har redan några andra sjukdomar.
Och hur är det med barn?
Ja, det är intressant faktiskt. Det finns inte så många barn som har drabbats överhuvudtaget. I den rapporten som jag har sett från Kina, det finns knappt några barn.
Mm.
Och det finns också studier där de har tittat på nyfödda som har fått den här infektionen faktiskt, ja, i sjukhuset. Men de har inte haft några hälsoproblem alls, knappt några symptom.
Det är ju otroligt intressant, för att med vanlig sån här, alltså med en ordentlig sån här säsongsinfluensa med feber och allt det här, så säger man ju att barn uttryckligen är riskgruppen. Mm. Men inte när det gäller då tydligen coronavirus.
Alltså för säsongsinfluensa, mm, det är ju flera riskgrupper, men ja, men ja, det är sant att det här fallet så vi har inte sett många barn som har drabbats. Mm. Eller om de har fått smitta, så de har inte fått några riktiga symptomer. Det finns andra sjukdomar också där barnet är inte riktigt den största riskgruppen. Men det är klart det är en bra sak också att om det stämmer nu, mm, i hela, när vi får med information att barn inte finns, de som är mest drabbade här. Mm.
Vi det där har inte jättemycket tid kvar här, därför säger jag en gång till att 0611 12 13, om du vill ringa och ställa en fråga direkt till Jussi Sannes, så varsågod. Stefan Winninger svarar i telefon och du blir inte inkastad i direktsändning utan ditt godkännande till detta. Annars kan du skriva bettina.sagbom@yle.fi. Om du gör det snabbt så hinner du ännu med. Här var en fråga som kom in tidigare om luftföroreningar i Kina. En lyssnare funderar att är luftföroreningar möjligtvis och påverkar det att när man säger att tidigare helt friska individer också har liksom dött i coronavirus, att kan det ha något att göra med det att om du bor på ett område där du redan från förut, alltså dina lungor är hårt ansatta av luftföroreningar? Jag tycker det var en genialisk fråga.
Det här smarta lyssnare här, alltså det är en väldigt bra fråga och det är faktiskt en sak som jag tror att vi måste titta på noggrant när, eller WHO, de är nu där i Kina, att när man försöker få mer information om riskfaktorer som liksom ökar risken till den svåra sjukdomen här. Så det här kan vara en faktor där.
Mm.
Och sen det kan finnas olikheter mellan städer i Kina och sen speciellt utanför Kina.
Ja.
Och det kan också kanske förklara varför har vi inte sett så många dödsfall utanför. Men vi måste följa läget. Alltså det är fortfarande för tidigt att dra de här slutsatserna. Men det här är väldigt bra, liksom åsikt eller poäng.
Ja, det är en tanke som jag inte heller själv skulle ha alls tänkt på, utan att det faktiskt, man säger ju ofta att också folk som röker hemskt mycket, så deras lungor är färdigt också utsatta för belastning.
Precis.
Och sen dessutom får något annat sen dit, så kanske du ändå, fast du har varit frisk och kry, så kanske du ändå har sämre motståndskraft. Jag vet inte, jag bara tänker att det kan kanske vara logiskt. Det där, en lyssnare ringde här alldeles just och via Stefan Winninger och ställde frågan att om vi sätter det här i relation till hur mycket folk som dör till exempel i malaria, som ju är en sjukdom som sprids av myggor. Så det där, på den skalan, vad kan du säga om det här liksom en droppe i havet i jämförelse? Eller?
Det är också en bra poäng där. Mm. Vi måste tänka på relativa risken här också. Och det är absolut sant att just nu om man tittar på de siffrorna, så det finns ju mycket mer som dör malaria, det är klart. Men i alla fall måste vi ta det här på allvar. Vi måste liksom se hur det ser ut och vad kan vi lära oss om det här viruset och hur, liksom, hur farlig eller lindrig det kan bli. Men samtidigt är det absolut bra att tänka på andra riskerna också. Och ja, speciellt den relativa risken.
Här ringde just en lyssnare till och det där fråga att om vi nu får siffror på att hur många avlider i vanlig influensa och corona, vad säger du då? Hur mycket är det?
Alltså i Finland eller i överhuvudtaget?
Överhuvudtaget.
Som jag sa i början, det är svårt att fortfarande jämföra med det här viruset, men vi vet att till exempel USA just nu, de har tittat på deras statistik och har gjort lite modellängder också, hur det ser ut i USA. Så de har ju haft nu flera miljoner fall, influensafall, ungefär 14-15 000 dödsfall. Nu säsongen är fortfarande på gång. Så det den typen av
15 000
ja. Ungefär 15 000 dödsfall.
Så det är enormt mycket mer.
Dödsfall ja. Precis i USA just nu av säsongsinfluensan. I Finland så vet jag inte riktigt hur många, men jag uppskattar att det finns kanske flera hundra eller till och med tusen fall. Tusen dödsfall i Finland varje år.
Så det är en mycket större risk egentligen än coronavirus i det här
skedet. I det här läget just nu, absolut. Ja.
Vi har bara någon minut kvar. Jag måste hinna fråga en om vaccinet. Som det sades att det utvecklas med snabb tidtabell nu. Hur ser det ut? Vet vi någonting om det?
Det finns ingen vaccin just nu, men flera projekt är på gång. Mm. Det tar sin tid. Det tar flera månader innan man kan börja sådana här studier i människor. Och jag skulle inte säga att det är liksom snabb lösning nu, men det kan komma inom ett år kanske, jag vet inte.
Okay. Men i något skede nämligen kablar man ut information om att nu kommer det om någon månad, att man gör det på
projektet börjar, men det tar sin tid innan man verkligen har den liksom, vaccinet där i att vi kan använda det i hela befolkningen.
Och ännu så måste jag hinna fråga om de här beryktade ansiktsskydden. Som jag redan här för ett par veckor sedan så hade jag uppe det här med coronavirus här i sändning. Och då sa experterna här också att de ibland kan göra saken ännu värre för en själv. Så att säga att man, om man går omkring med sån här mask på som blir fuktig och som man justerar med händerna hela tiden, så kanske man tvärtom gör saken värre, alltså lättare att smittas. Men kan man skydda omvärlden om man själv är infekterad av flunsa eller influensa eller så här att man inte smittar andra? Är det liksom någon nytta med de här maskerna?
Precis, det som du sa stämmer absolut. Att för vanliga människor som går runt i gatorna, det finns ingen nytta där. Men för de som är sjuka, det kan absolut vara en metod att...
Borde jag ha kommit med mask idag när jag har flunsa?
Nej, kanske inte riktigt där, men i alla fall speciellt om man har coronavirus i sjukvården, så det är klart att patienten ska ha någon typ av munskydd.
Ja. Jag tror att jag har hunnit ganska bra igenom de här frågorna som har kommit in här, och också de frågorna jag hade tänkt på här på förväg, men avslutningsvis, vad är din... Jag vet att du är ingen spågubbe precis, men att vad tror du kommer att hända? Alltså, kineserna tror bestämt på att snart så avtar det här. Vad tror du?
Jag vet inte. Alltså, vi har ju utvecklat olika händelseutvecklingar. Så att säga. Det är klart att vi måste vara beredd för olika scenarier där. Men jag tror att vi vet bättre om några veckor hur det kommer att se ut. Eller hur liksom situationen utvecklas.
Då ringer jag dig på nytt om ett par veckor.
Du kan ringa då.
Jussi Sane, expert från THL som leder den så kallade coronagruppen där just nu för tillfället, var med här i Slag efter 12 idag och svara på era frågor om coronavirus. En ny debatt blir det imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Bettina Sågbom och ni får gärna skriva fortfarande era synpunkter och åsikter också på dagens diskussion. Bettina.sagbom@yle.fi. Hej då.